Hallå igen och välkomna till Seghopp. Just nu lyssnar du på Liljon,
Storjon
och Viktor.
Härligt att vara tillbaka återigen, och det här är episod 10.
Redan 10 alltså.
Otroligt.
Ja, det känns overkligt.
Alltså, dubbelsiffrigt.
Ja.
Tänk om vi hade kört varje vecka, då hade det varit avsnitt 20 nu.
Ja, men så får du inte säga.
Nej.
Hallå där. Ja. Vi väljer kvalitet här.
Ja, vi levererar kvalitet. Ja, hur har veckan varit?
Det har varit bra.
Ja.
Bra. Det har varit lite märkligt dock med dig, för du har flugit under rollen helt. Vad har du hållit på med?
Svårt för tag på dig.
Ja, jag har befunnit mig i San Andreas.
Jaha, vad ovanligt.
Ja, väldigt, väldigt mycket. Jag har 100% att spelet.
Oj, grattis.
Oh, impressive.
Starkt jobbat.
Det känns som en väldigt, väldigt stor bedrift faktiskt.
Hur många procent var det som hade gjort det?
Enligt PlayStation 4-versionen så var det 0,2%.
Mhm.
Ja, det är nästan...
Så det är den mest sällsynta trofén jag någonsin tagit i alla fall.
Häftigt.
Men det var inte därför jag gjorde den, utan det var ju för att jag hade lovat mig själv. Och för att jag var så himla nära på PS3-versionen.
Ja, men ja. Då har du bara tagit tag i online-delen nu också då.
Ja, då så kanske
du får
jag tror jag får göra det.
Mm.
Ja,
det tror jag. Det är sweet. Men förutom din bedrift den här veckan så har vi haft en annan ganska stor nyhet. I varje fall för oss.
Ja,
verkligen.
Vi har ett datum.
Alltså vi har ett fucking datum.
Nej, det jag kan nästan inte tro på det. Men det som är skönt med det här datumet är att det är satt i sten. Jag tror inte de kommer ändra det.
Nej, de kan inte ändra det.
Det är ju självklart Metal Gear Solid 5 vi pratar om.
Exakt.
Ja. Phantom Pain.
Phantom fucking Pain.
1 september 2015 kommer det.
Oj. Vad skönt det var.
Våra kroppar är inte redo, för att citera Nintendo
Reggie.
Långt ifrån.
Ja. Nej, men det känns skönt att ha ett datum nu fast och liksom man kan se fram emot.
Ja.
Och att det är worldwide release samma dag också. Det är kanon.
Det ska bli skitkul, och nu har vi faktiskt börjat smygplanera lite våran Metal Gear special också. Vi lovade ju att börja göra det så fort vi fick ett datum, och nu har vi fått ett datum. Trodde ni att vi skulle få datumet nu? Trodde ni det var det här året?
Ja, men det tror jag. Ja. Absolut. Han har ju sagt att det ska komma i år. Så ja. Jag är riktigt pepp. Skönt.
Mm. Var det inte någonting med att det var någon så här jättelångsökt grej om att han hade sagt när det skulle komma? Det stod ju 1800, var det 84 va?
Ja, det var ju en gammal trailer så stod det ju coming 1984.
Ja.
Mm. Och då var det någon som räknade ut att ettan var liksom första, nian var september. Och sen åttan var så här 2 + 1 + 5, alltså i 2015. Och sen fyran i slutet av 1984 var att det var 4 digits liksom. Alltså det är så här,
otroligt
långsökt. Men it makes sense ifall man räknar ihop det. Men jag tror inte att det var så Kojima tänkte från början.
Nej.
Ifall han gjorde det var han ju riktigt jävla geni alltså.
Ja,
det känns weird.
Ja, Phantom Pain utspelas väl 1984 också. Det är väl en liten...
Ja, exakt.
Mm. Det är bara så enkelt.
Precis.
Ja.
Och sen har det även varit GDC nu i veckan.
Ja, det har kommit lite nya uppdateringar.
Ja, framförallt när det gäller VR-marknaden.
Ja,
alla otrolig explosion.
Ja, men verkligen alla de här nya virtual reality headsetsen som kommer komma vad det lider.
Ja, jag tycker faktiskt att Project Morpheus jag tycker den är ganska snygg på något sätt.
Ja, Sonys VR-headset är till PlayStation 4.
Precis.
Absolut, håller jag med om. Och de visar upp en ny prototyp nu på mässan.
Mm. Och vad folk har skrivit så verkar de vara förvånansvärt positiva till det.
Ja, för jag kände lite så här tveksamt när de började prata om det. Liksom ifall PS4 skulle vara kapabel till att lyckas rendera en bild i sån hastighet så att man inte mår illa. För det är tydligen väldigt viktigt med VR att... Ifall frameraten blir konstig, då uppfattar kroppen det så konstigt och då mår man jättedåligt liksom.
Ja.
Jag läste någonting om att det ska vara 120 hertz.
Ja, exakt.
120 hertz och 60 frames va?
Precis, de har löst det på ett litet spännande sätt, för de ska få upp till 120 frames. Men egentligen visas bilden bara i 60 frames. Sen har de någon form av teknik som liksom interpolerar in en extra bild mellan varje frame. Den liksom räknar ut matematiskt från den första bilden till den andra bilden vad som borde vara emellan.
Oj då.
Och slänger in en så här halvfärdig frame och så ser det emellan. Så det känns som att det är 120 frames. Och det ska tydligen funka skitbra enligt de som har testat.
Gud vad pepp.
Ja, men verkligen.
Men det känns så overkligt. För jag menar, det här med virtual reality har ju varit som en overklighet liksom redan när vi var små. Alltså det kändes som himla långt bort.
Ja, men verkligen.
Och nu börjar vi närma oss att faktiskt kunna alltså kanske inom några år kanske inte ens använda skärmar längre. Det känns lite läskigt på något sätt.
Ja.
Och frågan är liksom hur bra det här kommer bli, om det här är det här the final VR era liksom. Alltså är det verkligen nu det börjar på riktigt, eller kommer det kräva 20 år till innan det blir bra?
Jag, alltså, jag tycker inte att det känns så jättesocialt att köra VR.
Nej.
Tänk att man kommer in i ett rum, det sitter fyra polare, sitter alla med varsin Oculus Rift på sig eller Morpheus eller whatever liksom.
Snarare det är tvärtom, att det är det här osociala vi har i samhället just nu, att det blev ännu mer att man måste sitta hemifrån för att möta varandra online. Att ingen vill sitta fyra headsets på plats, utan att man kan sitta hemma och verkligen möta någon nästan i fysisk form då i virtual reality.
Ja, men precis.
På många sätt blir det ju häftigt.
Ja, men det var ju det Facebook nappade lite på. Mm. För Oculus Rift har ju stått ganska ensam på marknaden än så länge.
Ja.
De var ju verkligen först ut med det här. Och Facebook gick in och investerade, vad var det, 2 biljoner tror jag det var.
Liksom, alltså,
det, ja, alltså det är ju helt sjukt mycket pengar. Men det är väl för att de vill bygga ett virtuellt Facebook liksom, så småningom kan man tänka sig.
Åh, herregud. Då blir ju, som, vad heter den där filmen? The Surrogate, heter den så?
Ja, den har jag inte sett.
Okay. Nej, inte jag heller.
Det är väl typ lite så.
Ja, okej. Okay. Ja, men att man umgås i en VR-värld istället för på riktigt typ.
Ja, det är helt sjukt.
En film jag såg för många år sedan som heter Skamgrepp.
Ja.
Med Michael Douglas och Demi Moore.
Ja.
Då hade de ett virtual reality headset och hanterade företagets information i VR. Så fanns det en liten tjock ängel typ som ledde en igenom VR-världen, och han gick och plockade filer ur luften. Fan,
det låter som en riktigt så här dussy 90-tals film.
Ja, typ. Det är helt otroligt. Och sen i alla fall i slutet av filmen så är det ännu roligare. Då kommer Demi Moore in med sitt VR-headset. De är ju emot varandra hela filmen. Och ska hon komma och radera filerna, och då kommer en jätteful gubbe med hennes ansikte på och bara typ så här, ta bort filerna framför Michael Douglas VR-gubbe. Och det, alltså det är höjden av VR-mugg från 90-talet.
Ja, men det känns som att vi har kommit längre. Så i alla fall.
Jag bara fick som flashback.
Men det känns overkligt ändå. Alltså, spelupplevelserna kommer ju bli så otroligt mycket mer intensiva. Jag menar, förra generationen, då är det ju liksom det här med att komma över till HD och högupplöst gaming. Och nu så börjar det bli HD fast med högre framerate. Och börjar VR smygas in. Alltså, det känns sjukt.
Det är ingen av er två som har testat VR än, va? Eller hur?
Nej.
Jag har ju testat Oculus Rift faktiskt. Och det är ju riktigt coolt alltså. Jag satt och spelade med min kompis och liksom, jag var inne i spelet. Så satt jag och pratade med honom, så sa jag liksom, ja men kolla på den här lyktstolpen där borta. Och så pekade jag ut i rummet liksom. Men det kändes så verkligt för mig, som att det känns som att ifall jag pekar så kommer han fatta liksom. Alltså det känns som att stolpen var där för mig liksom. Det var så här väldigt konstig känsla alltså. Och när man slutade köra så kändes det som att alldeles nyss var jag där och nu är jag tillbaka någon annanstans igen.
Ja, jag förstår nog vad du menar.
Ja.
Och jag kan tänka mig att alltså, köra med hörlurar ett riktigt, riktigt atmosfäriskt spel där du går runt. Alltså, jag tror att det kan bli hur jävla sjukt som helst. Man kommer ju inte vilja komma tillbaka.
Nej, men det är det jag känner lite så här, inte faran med det här, men det känns lite konstigt när man slutar spela. Idag kan man ju köra typ en eftermiddag ett spel, så här 5 timmar liksom. Det känns inte som att man kommer kunna ha lika långa sittningar i virtual reality på något sätt.
Nej, alltså, man kommer ju tappa bort sig i den där världen liksom.
Ja, alltså, jag blir ju ganska lätt åksjuk av bilar och sånt där. Och det var okej för mig till en början. Och sen när jag tog av mig headsetet och åkte hem från min kompis, då började jag med riktigt dåligt.
Är det så?
Då kom det nästan den här känslan av att liksom, oj, alldeles nyss var någon annanstans. Och liksom, jag var riktigt åksjuk efter det.
Vad märkligt.
Men det kan ju vara några av de här problemen de har, som sagt, med bilduppdateringen och upplösningen, att den inte är liksom good enough än.
Nej.
Så man kanske får med sideeffekterna.
Men det är ändå otroligt häftigt att vi snart är här på något sätt.
Ja, men verkligen. Alltså, det är en helt unik upplevelse. Och när jag testade det kändes det verkligen som att det här är ju framtiden. Liksom.
Ja.
Jag skulle kunna tänka mig att bara se en film i VR skulle vara helt häftigt.
Troligt. In i filmen.
Ja. Det är ju jävligt praktiskt i framtiden också, ifall man sätter på sig ett headset när man ska se en film. Då kan man ju ha en så stor TV man vill. Liksom.
Precis, så man du kan ju titta runt i på skärmen.
Ja,
också,
exakt. Liksom, du behöver inte möblera vardagsrummet med en TV. Liksom.
Nej, det funkar bra för bachelors.
Ja, men precis. Nej, men det som var stort nu på GDC, det var ju även att Valve utannonserade att de tillsammans med HTC också ska släppa en utmanare till Morpheus och Oculus Rift.
Det är väl de tre som kommer tävla mest nu.
Ja, exakt. Mm. Och det, jag tycker hela den här marknaden känns som att den kommer verkligen må bra av det.
Ja, men det är klart.
För som jag sa, Oculus har stått där helt ensamma nu och ingen konkurrens alls.
Nej.
Nu får de lite konkurrens och börjar svettas lite så att de får pressa sin produkt att bli ännu bättre och kanske ge ett release-datum snart. För de har varit väldigt så här, ja men det kommer snart. Så nu börjar börjar hända saker på marknaden.
The race is on, så att
säga. Ja, men exakt.
Verkligen. Häftigt alltså.
Skitcoolt, verkligen.
Har ni några andra grymma nyheter från GDC som ni har sett?
Alltså, jag har ju en nyhet som känns lite sådär, jag vet inte. Det är att Harmonix har sagt att nu kommer Rockband 4.
Ja, jag läste det.
Ja, jag vet inte vad jag ska känna. Alltså.
Nej, alltså, jag känner ingenting för de spelen.
Det känns som att det är liksom done with.
Alltså, ja. Det känns inte som det går. Det känns bara som de vill mjölka då nästan.
Ja, men verkligen. Alltså, jag tycker folk har liksom sagt att ja, men vi har tröttnat på det här nu. Mm. Så jag undrar hur det kommer sälja. Alltså,
troligtvis kommer det sälja bra igen. Liksom folk
alltså, tydligen bara, ja. Stund kanske.
Mm. Ja, för tydligen ska det vara kompatibelt med alla gamla instrument och låtar och så vidare. Men det är så, alltså, vill folk verkligen ha det? Jag har inte hört någon prata om så här Rockband eller Guitar Hero på flera år nu, känns det.
Nej,
som.
Inte en SingStar.
Fast jag såg när det annonserades att många skrev förfesten är räddad. Så ja, jag tror många har längtat alltså. Efter det rent förfestmässigt. Ja. Men, ja.
Jag minns att det var en mardröm i och med att vi jobbade på Webbys då, jag jobbade med reklamationer. Mm. Och jag minns hur extremt mycket returer det var på de där instrumenten.
Ja, alltså. Är det så?
Ja, otroligt mycket.
Alltså jag kan tänka hur fulla så här, sopstationerna var för något år sedan när alla började tröttna på den här skiten.
Ja, det känns jävla vidrigt på något sätt.
Jag tycker också att det är synd, för att jag är väldigt syntbaserad. Det gäller 80-talet och mitt favoritband Aha till exempel. Mm. Tänk att få spela Take On Me och göra syntpartiet.
Ja, just det. Ja, det skulle vara coolt.
Det skulle vara ballt, men synt går det att göra i rockband.
Alltså de skulle ju kunna göra en guitar. Skulle de ju kunna göra.
Ja. Fan vad coolt skulle
det vara. Ja, alltså, med typ 5 tangenter eller 10 tangenter eller någonting sånt. Men då, jag vet inte.
Det skulle jag gärna testa på.
Ja, liksom. Men då har jag dåliga nyheter till er. För de hade en sån här Q&A om det nya spelet. Mm. Och då var någon som frågade, kommer det vara några nya instrument? Mm. Och då sa de nej.
Nej, men.
Så det är bara samma skit
jo,
igen.
Jo, vi släpper liksom. En trumpet.
Ja, men precis. En saxofon. Ja.
Oj, hur skulle man läsa av det? Blåsinstrument.
Ja. Intressant. Alkoholmätare liksom. Ja.
Men sen, Nvidia hade väl också släppt en ny konsol?
Ja, de ska släppa en stationär konsol.
Ja.
De har tidigare släppt den här bärbara Nvidia Shield. Som jag inte vet så jävla mycket om. Det har inte varit jättemycket snack om den efter att den släpptes. Mm. Innan var det lite så, oj, kan den utmana PSP och 3DS? Men,
nej,
precis. Nej. Man har bara en stor jävla tystnad i den när man har hört om den. Alltså.
Ja.
Men nu ska de alltså släppa en stationär konsol till TV-apparater.
Men det var streamingbaserad då?
Ja, exakt. Mm. Den är inte lika kraftfull som PlayStation 4 och Xbox One och de här.
Okay.
Det är en Android-baserad konsol som man kopplar till sin TV och streamar från sin dator då, eller nätverkets spel.
Okay. Mm.
Och då är det främst alltså förra generationens spel man ska kunna köra. Så det känns lite,
vad är det syfte,
vad är deras syfte med det? Liksom?
Ja, man ska väl blicka framåt lite grann.
Och det känns lika gärna, ifall man har en sån bra dator som kan streama till den konsolen i så bra kvalitet så att man kan spela på TV:n. Varför inte bara koppla datorn direkt till TV:n istället?
Men HDMI bara,
konsolen. Ja, men precis. Problem solved. Jättekonstigt. Och så kan man köra med Xbox One-kontrollen då också. Mm. Istället för deras egna Nvidia-kontroll som säkert är jättemuppig. Liksom.
Ja.
Det är nog en tuff marknad och även Valve har ju sin Steambox.
Ja, just det.
Som de ska släppa.
Mm. Jag fick ingen information på det på GDC vad jag såg, eller?
Nej, men det släppte de redan förra året. Att det är egentligen inte en box, liksom. Det är mer ett koncept. Det är att vilken utvecklare som helst, till exempel Lenovo eller Acer eller vilka som helst, kan släppa en egen liten konsol som har den här Steam-programvaran installerad.
Okay.
Mm-hmm. Och så stödjer den bara samma liksom, interface och samma handkontroll.
Mm-hmm.
Så det är det som är tanken med det, att det är mer ett koncept liksom.
Okay.
Så man kan välja att köpa en Steambox som är så, med mediumnivå. Då är det typ som en mediumnivådator. Bara att den är väldigt liten så man kan koppla den till TV:n som en spelkonsol. Eller så kan man köpa så high level. Liksom. Så det är egentligen som att köpa en dator utan...
Utan fast, OS typ.
Så ja, det men bara precis. Steam, som bara fokuserar på spel. Den har bara Steam OS liksom.
Ja, det kan jag i och för sig gå igång... Alltså tanken av det kan jag gå igång lite på. Om man köper en jäkligt kraftfull en.
Ja.
Så man slipper, för att enda mardrömmen för mig om jag någonsin skulle köpa en speldator igen, vilket jag är lite sugen på, är ju återigen att du måste installera Windows och du måste ha de här grejerna.
Ja,
om jag kan komma undan det och bara köra rå Steam, för det är det jag skulle ha på min PC ändå om det var så.
Det är ganska roligt att se på de här konferenserna med Steambox förra året, när de liksom visade så här tillverkare som kommer släppa såna här boxar, att webbhallen var med där. De kommer släppa en egen Steambox.
Ja, jag såg det också, det är otroligt.
Det är ganska roligt faktiskt.
Jag och Liljon är ju gamla webbhallenarbetare.
Och även jag i en månad.
Ja. Exakt, du var faktiskt med.
Jag var med på ett hörn där.
Du var med på ett hörn.
Ja, nej, men de har ju en egen Steam-kontroller också. som kommer funka med alla de här boxarna.
Mm.
Och den visar de upp den sista, nu har de verkligen så där, finalized designen på den.
Mm.
För folk har klagat lite på den, den har varit lite konstig och jag tycker fortfarande den ser jävligt kass ut.
Det är väl typ alltså touchbaserade cirklar typ.
De har tagit bort analogspakarna på båda sidorna och så är det trackpads som funkar som analogspakar istället. Och alla ser att det funkar så där. Varför kan man inte bara ha en jävla analogspak från början nu?
Det måste vara nytänk, vet du.
Ja, men okej att det är kul med nytänk, men det ska ju funka också. Någon ska vilja köpa produkten liksom.
Ja, jag vet inte hur sugen jag blir på det där. Så man har tränat upp sina tummar så jävla bra med analogspakar. Det känns som det är ett vinnande koncept. Liksom. Det kan inte bli så mycket bättre.
Ja, men det känns som att konsolmarknaden är ganska mättad alla redan. Och som sagt, och de som spelar på PC, de spelar väl vid sin skärm eller så kopplar de datorn till TV:n. Så jag förstår inte varför man ska släppa en massa sådana här streamingkonsoler. Det känns lite onödigt nästan.
Ja, jag vet inte heller.
Nej.
Men på tal om konsoler generellt så fick vi faktiskt frågan på sociala medier om varför vi har valt PlayStation 4 den här generationen.
Ja, just det.
Mm.
Ja.
Och för mig var det ett ganska enkelt val. Jag vet inte.
Mm.
Vad tycker ni om det?
Alltså, jag var ju en mega Xbox 360 fanboy.
Ja, och det var ju jag faktiskt också.
Ja.
Det var ju den, jag anser fortfarande att det var den bästa konsolen förra generationen. Mm. Det är många som kanske tycker att vi är väldigt PlayStation fanboy och det är vi väl till viss del, men vi tar ju faktiskt det som är det bästa, tycker vi.
Ja. Mm. Alltså, även fast jag hade den här mardrömmen för ett tag sedan om att jag köpte en Xbox One, så började jag bli mer och mer sugen på att köpa en faktiskt. Bara för att ha en på något sätt.
Mm. Tror du kommer ångra dig, Victor?
Ja, kanske. Men det kommer ju lite spel som man vill spela där, så...
Mm.
Ja.
Men grejen är att jag var ju i lite motstånd till er då, förra generationen. För jag köpte ju Xbox 360 precis som ni gjorde, och var väldigt förtjust i den. Och sen 2008 när Metal Gear Solid 4 kom, så köpte vi allihop PlayStation 3. Och jag märkte direkt att interfacet, alltså det här crossmedia bar, kändes mycket, mycket tajtare. Och det gick så otroligt snabbt att bläddra mellan. Och jag tyckte redan från början att Xbox 360s meny var så plottrig.
Ja, men den var ju jävligt ful i början med de här bladesen och
Det blev bättre efteråt.
Alltså, den sista designen de hade, den var fan bra. Den påminner nästan lite om PlayStation 4 på något sätt, tycker jag.
Kanske lite.
Med så stora fyrkantiga ikoner för allting typ.
Men en stor tabbe som Sony gjorde med PlayStation 3, det var ju, alltså PSN-butiken var ju faktiskt ganska bra i början. Och sen när de bytte till den här som nu är på PlayStation 4 också, alltså den kunde ju inte hantera den.
Nej, det gick så långsamt.
Och än idag, det kommer en ny patch, så tänker man fan, äntligen, nu kanske man fixar till det. Och jag var inne bara för några dagar sedan igen och bara, det är lika trögt ändå. Vad är problemet? Den förra var ju svintajt.
Nej, men det som absolut gjorde så att jag valde PlayStation 4 nu, det var ju också, alltså de hade ju en stor fördel att de släppte ju PlayStation 4 här i Sverige åtminstone ett år före Xbox One liksom. Så bara där var det liksom okej.
Okay. Men sen är det ju alltså, på alla sätt och vis så tycker jag att den har levererat bättre, jag menar.
Ja, hittills har den haft bättre exklusiva spel, tycker jag.
Exklusiva spel, och så den är snyggare, den är liksom bättre på kontroll, tycker jag, helt
mindre.
Ja.
Alltså, det var därför jag använde Xbox 360 förra generationen. Det var för att alla multiplattformsspel vann ju oftast i liksom kampen om prestanda på Xbox 360.
Ja, den hade oftast lite bättre framerate eller högre upplösning.
Exakt. Bayonetta 1 till exempel, det var ju till och med ospelbart på PlayStation 3.
Det var så tråkigt.
Ja, precis. Så det var det, och att jag älskade kontrollen. Mm. Jag älskade att köra på Xbox Live.
Ja, det funkade väldigt mycket bättre, alltså online-mässigt. Alltså, PS3 online var ju, alltså det var ju ett jävla skämt i början. Ja,
och det tog ett tag innan PS3, det måste jag erkänna nu efterhand, PS3 hade ju bättre exklusiva titlar.
Jo, det hade den ju. Den vann ju slånga loppet kanske.
Ja, alltså, absolut, gjorde den verkligen.
Det känns som PS3 blev som hetast när PS4 kom. Ja, alltså, det var ju där.
Det tog ett tag innan PS3 kom igång med sina titlar. De första månaderna var det bara så här, Resistance och typ Lair. Då så här, vem kör det liksom, värsta skitspelen? Och de fokuserar alldeles för mycket på Six Axis också.
Mm.
Som de sen bara valde att liksom döda helt och hållet.
Ja.
Sen kom det en liten rolig grej i början, Heavenly Sword, svenskt tal.
Ja, just det, körde jag faktiskt.
Herregud.
Ja, det är svenskt tal.
Ja, det man kunde välja det. Det var bland det värsta jag upplevt i hela mitt liv.
Ja, det var hemskt faktiskt.
Heavenly Not alltså.
Ja. Nej, men så jag har gått verkligen från, jag älskade PlayStation 2 förut, gick över till Xbox 360. Och sen nu tillbaka till PlayStation. Och det känns skönt att komma hem på något sätt. Sådär också,
ja, liksom. Alltså, jag har funderat mycket över det. Och senaste veckorna så har jag fått såna extrem nostalgikänsla. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är någonting med PlayStation 1. Det är fortfarande min favoritkonsol. Och jag har så otroligt mycket barndomsminnen kopplat till det.
Ja.
Och alltså, det är fan PlayStation-hjärtat. Det är för mig alltså. Och jag menar, jag kommer alltid köpa den konsolen som är bäst att ha, gå efter exklusiva titlarna. Men PlayStation 4.
Alltså jag kommer ihåg, jag var så jävla redo när Microsoft skulle ha sin konferens när de skulle visa upp Xbox One. För jag trodde att jag skulle fortsätta med Xbox eftersom jag gillar 360 så mycket. Och så direkt efter konferensen, jag kommer ihåg, jag kände bara shit, det här kommer jag nog inte köpa liksom. Jag var så otroligt besviken. Och Sony stod där på sidan och bara levererade, vi ska inte ha någon så här att man inte kan låna spel till varandra och liksom allt det där. De bara levererade liksom. Och jag tycker att PlayStation 4 känns som en ny form av PlayStation 2 på något sätt.
Ja, det är det faktiskt.
Alltså det släpps ju ganska bra titlar jävligt snabbt alltså.
Det har varit jättemycket bra, och det som jag tycker är framförallt så otroligt roligt som Sony gör är att de gick ut och lovade där att i början när de presenterade PS4 att de skulle lägga väldigt mycket krut på indieutvecklarna och ge dem otroligt mycket plats, och de har hållit det. Alltså det kommer nya indietitlar hela tiden, och det finns alltid någonting intressant att sätta tänderna i.
Alltså det där är så roligt. Jag har faktiskt tänkt på det den senaste veckan, att man har liksom en PlayStation 4 hemma som är den kraftfullaste hemkonsolen man kan köpa. Och det man spelar mest, det är typ så 2D sidescrolling-spel, så indie-titlar som man skulle lika gärna kunna gjort på liksom PlayStation 3 eller 2 nästan.
Visst
liksom.
Skulle man kunna.
Det är så konstigt. Ju mer avancerad konsolen blir, ju mer så här retro vill man ha. Typ.
Ja, men det är just för att de har gett retro-boomen. Alltså de har gett mer utrymme till retro, eller vad säger jag, till
indieutvecklarna,
och det är helt rätt. Det är de som behöver mest.
En sak till som är stor plus med PlayStation 4 tycker jag, det finns ju motsvarighet på Xbox också. Det är just det här PS Plus, att man får flera spel, vad ska man säga, inom situationstecken gratis i månaden liksom.
Och mer aktuella spel.
Ja, Games with Gold har varit ganska
Microsoft tjänst, ja, den har varit ganska dålig hittills för jag har hört.
PlayStation Plus har faktiskt levererat senaste tiden och den här månaden riktigt, riktigt bra spel faktiskt.
Nej, men verkligen. Och det är ju tur för oss med den här podcasten att det kommer så bra titlar som man, ja, men som det man har råd att göra den här podcasten nästan.
Ja, men verkligen. Och då, att de fortfarande levererar spel till Vitan och till PS3, vilket gör att de lever vidare ändå.
Ja, men de har bildat det ekosystemet med PS Vita och PlayStation 4, och som du säger, PlayStation 1 var en sån grym konsol, och man kan även ladda ner flera titlar där och köra på sin Vita.
Det är så synd att de inte har lyckats fixa liksom trophy-stöd och sådär, så att det blir man har ännu större lust att köra igenom de gamla spelen, tycker jag.
Det skulle vara konstigt för att börja så här, lägga in trophies i så här, Crash Bandicoot 1 liksom.
det skulle
ändå krävas lite jobb.
Jo, liksom. Det skulle det absolut.
Och de skulle inte tjäna några pengar på att lägga in det heller liksom.
Nej, kanske inte.
Man hade i och för sig bara behövt göra det på ett annat spel, och det är Metal Gear Solid.
Shit alltså, då skulle man haft 100%.
Klara på Extreme utan att bli upptäckt.
Klara av Liquid i toppen på Metal Gear utan att använda slag och spark. Bara kasta ner honom.
Nej, men det är därför jag har valt PlayStation 4 den här generationen, och jag kommer ju köpa en Xbox One vad det lider, och jag har ju en Wii U också, för man måste ju ha en för Nintendo-spelen Zelda och Mario här, liksom. Det,
men Nintendo, som vi har pratat mycket om förr, alltså de får bara ta och steppa upp lite nu, alltså jag vet inte vad de pysslar med.
Nej.
Vi ska inte prata det är deras första partyspel som det är de lever på helt enkelt.
Alltså man vet att man kommer ju vara i extas när nya Zelda släpps liksom.
Men för att bara ge en liten glad nyhet till Microsoft-ägarna då. Men sista nyhet från GDC där tänkte jag att man kan nämna det här med att de håller på med Windows 10 nu. Och att det ska bli cross-buy med Xbox One. Det är rätt häftigt tycker jag. För slutet av förra generationen så spelade jag ju mycket PC. Och jag köpte ju vissa spel igen då, som till exempel Mass Effect-trilogin och sådär. Och det är ju smärtsamt, men jag ville ge pengarna för det är en bra spelserie. Men nu då, med nya Windows 10 där de har lovat att fokusera på gamers, så ska man då kunna äga spelet både på Xbox One och på Windows.
Okej, okay, så man kan köpa till Windows och så då får man det på Xbox One.
Yes.
Och
det är ju väldigt coolt.
Och det är bra fanservice. Och det är väldigt bra. Och det är ett väldigt bra tecken för framtiden, just att öppna upp spelvärlden, att man inte låser sig vid en konsol.
Verkligen.
För PC-spel är ju bra också. Och jag gillar att sitta vid PC och spela vissa spel. Och sen switcha då till, om man skulle skaffa en Xbox One. Spela det också. Och även, jag tror online öppnas upp. Att konsolspelare ska kunna möta PC-spelare.
Ja, men det är häftigt.
Ja, det måste
på internet liksom.
Det måste ju bli en verklighet snart. För jag lovar dig att jag skulle fan äga sönder vissa som sitter med mus och tangentbord med mina fingrar alltså på en kontroll. Jag kan lova dig. Jag har testat nyligen. Nu har jag spelat så mycket konsol och så många first-person-spel, så att jag är bättre på kontroll nu än vad jag är på mus och tangentbord.
Ja.
Det är hårda bud.
That's a fact. Alltså.
Det släpptes ett spel till Xbox 360 som heter Shadowrun. Där kunde man köra mot PC-spelare.
Jaha,
men det spelet var ju så jävla kast.
Just det, men det minns jag. det.
Det vart ju liksom ingenting av det. Men det stödjer jag verkligen, att fler spel kommer bli så framöver.
Mm. Ja.
Men en sak som jag tänkt lite på med det där, som du sa med Windows 10, John.
Mm.
Det är att Microsoft har skjutit sig lite i nästan inte ens foten. De har fan skjutit sig själv i huvudet. Att de, att de släpper liksom det här dashboardet till Xbox One som ser ut som Windows 8.
Yep.
Och försöker marknadsföra det som att det här dashboardet är så jävla bra, och folk verkar inte gilla det, och folk verkar avsky det i Windows 8.
Ja,
nu ska de byta ut i Windows 10. Mm. Vad kommer de göra med Xbox One då?
Ja, men de kommer ju byta där också såklart.
Ja, men det måste de göra.
Ja, gud.
Eftersom de släpper Windows 10 och säger att allt på Windows 8 är skit, då säger de indirekt att dashboardet på Xbox One också är skit.
Ja.
Eftersom det är samma liksom.
Och det är skit.
Ja.
Det ser extremt plottrigt ut.
Ja, men det är inte bara det. Det är jättefula färger och det är jättekonstigt.
Svart och mörkt grönt liksom.
Ja, men så svart bakgrund. Alltså. Bara, kom igen.
Jag tror man kan byta i och för sig, men ja, det är alldeles för plottrigt. Ja,
men det är alltså bara som standard liksom. När man öppnar upp PS4 första gången och bara möts det blåa ljuset och bara, det här
alltså, mitt estetiska sinne kräks ju varje gång med att se bilder från Xbox One-dashboardet. Ja. Och det är ytterligare en anledning till varför jag inte är jätteförtjust i den konsolen.
Nej, sen är konsolen inte speciellt snygg heller.
Nej,
det spelar för sig ingen roll om det är en bra konsol, men
nej.
Men jag tycker nog handkontrollen var ganska viktig också. Den har vi inte nämnt.
Alltså Xbox One 4 är bäst alltså.
Xbox Ones handkontroll, alltså de här analogspakarna, är så små.
Mm.
Man bara slinter av dem.
Ja. Många verkar gilla den kontrollen. Jag tycker den är mycket sämre än Xbox 360, som jag anser är typ den bästa kontrollen på flera år.
Mm. 360 hade en fantastiskt bra kontroll.
Ja, då kunde du bara kört vidare på den. Istället la de ner flera miljoner dollar på att ta fram den här nya kontrollen som är sämre. Jag fattar inte det. Alltså.
Nej. Det är mycket, mycket märkligt. Där sitter en DualShock 4 så mycket bättre, tycker jag.
Ja, absolut. Mm.
Och det var ju tur att de bytte ut den, för att nu har de ju mjölkat samma design så himla länge.
Ja, exakt.
Vi har alla tre spelat Resident Evil Revelations 2 den här veckan också.
Yes.
Jajamän.
Och det är ju då den nya delen i Revelations-serien som kom på 3DS förut.
Just det.
Men också till förra generationen.
Ja. Jajamensan, och PC där jag körde den.
Ja, jag körde på 360.
Körde du den på PC, John?
Mm.
Oj, spännande.
Jag kom först där. Så.
Ja, just det.
Cool. Det var otroligt kul. Jag tycker det var kul att de gick tillbaka till skräcken just.
Mm. Ja, men verkligen. Trånga korridorer på ett skepp och sådär.
Precis.
Ja, coolt.
Gammal hederlig backtracking.
Mm. Exakt.
Men grejen var att det här nya spelet då handlar ju om att Claire Redfield hamnar på en mystisk ö tillsammans med en tjej som heter Moira. Och de vaknar med varsitt armband och de vet inte varför de är där. Och de vet inte vem som pratar i högtalarna. Det är rösten kommer.
Ja, just det, är det någon som manar dem framåt och liksom styr lite vart de får gå någonstans. Typ.
Precis.
Så de tar någon av de här armbanden de har på sig.
Och de vaknar utan tillgångar och ska sen då ta sig framåt.
Mm.
Ja.
Sen då parallellt med den historien så får man även återse gamla heliga Barry Burton.
Från ettan.
Just det.
The Master of Unlocking. Nej, det är ju Jill som är det. Men det är han som säger det.
Han är The Master of One-liners.
Ja, verkligen.
Jill Sandwich.
Och Master av sin jävla feta Python-magnum. Alltså.
verkligen.
han är tung. Och sen har han med sig då, han möter en liten mystisk flicka på ön som heter Natalia. De ska också, precis som Claire och Moira, lista ut vad som har hänt.
Ja, för det är lite coolt. Där. Jag sa ju lite fel där i förra avsnittet. Jag sa att det var 30 år mellan de här två karaktärerna, men det är 6 månader.
Ja,
det var lite miscalculation.
Lite skillnad.
Ja,
för när man är med Claire Redfield så är man ju som sagt med Moira då, den här unga kaxiga tjejen. Och hon är ju dotter till då Barry.
Ja.
Och i slutet av episod 1 lyckas hon sända ett SOS som Barry tar emot.
Just det.
Och då får man se vad som händer 6 månader senare då, när han kommer till ön och se vad som händer med Moira. Och alltså mina första intryck av spelet är att jag gillar det faktiskt.
Ja,
absolut.
Alltså det som kändes kul faktiskt är för att nu, i och med att jag hade suttit i nästan 40 timmar och spelat GTA, så var det väldigt, väldigt kul att gå tillbaka och spela ett väldigt japanskt spel.
Ja.
Liksom på alla sätt och vis med, ja, med rörelser och liksom det här cheesiga, ostiga manuset. Liksom.
Ja.
Det var väldigt, väldigt kul.
Apropå när du säger ostiga, alltså... Mm. De kan inte skriva manus för västerländska karaktärer.
Nej.
De försöker liksom skoja till det med svordomar och jag vet inte hur många gånger de säger liksom balls i episode 2 till exempel.
Ja.
Alltså bara på första kvarten så är det en snubbe då, hans favoritsvordom balls.
Mm.
Balls, this is awful. What am I gonna do?
Ja.
Alltså det är fruktansvärt manus.
Ja. Ja. Alltså jag är ju en enda av oss tre som har kört klart båda episoderna hittills. Och kan du prata om det som säger balls hela tiden? Det här blir lite spoiler, men han blir ett monster sen. Och när man möter honom så säger han sitt eget namn liksom så här, om och om igen, Gabe eller vad fan han heter.
Mm.
Men det han också säger om och om igen, Det är just balls. Han går som en zombie bara balls. Det är så här, vad fan är det här för någonting? Alltså jättekonstig dialog som du säger.
Ja.
Och men, mycket av den här dialogen står ju just hon Moira för också.
Mm.
Och så har så här kaxig så här punk-ass teenager typ.
Ja.
Alltså hon säger så konstiga saker typ så här, a moist barrel full of fuck. Det är så här, va?
Ja, det är ingen amerikansk tonåring skulle säga så.
Nej, men tydligen så har jag läst att japanska versionen är inte alls likadan.
Okej.
Då säger hon bara typ, men det här är skit liksom. Ja. Och här säger hon som sagt bara fuck liksom, allt möjligt, så här, shit stain och butt stain säger hon också. Alltså, det är, så här...
är det någon där på Capcom som inte vet hur man ska översätta spelet kanske?
Ja, men det verkar ju som
översatts friskt kanske. Jaha.
Nej, men en sak som är rolig med det här, faktiskt, som jag trodde att jag inte skulle tycka om, det är just att det är episodbaserat.
Ja.
Jag tycker nästan att det faktiskt tillför lite i det här spelet.
Mm.
Det är kul att köra liksom. Det släpps ju varje onsdag ny episod.
Mm.
Och det ska bli 5 stycken totalt.
Mm.
Eller 4 kanske.
4 har jag för mig.
4 tror jag, ja, just det. Och det blir ganska kul att man kan köra i 2 dagar en episod kanske. Och sen får man fan lägga band på sig och vänta några dagar tills nästa episod.
Mm.
Då har man någonting att se fram emot hela tiden sådär, så att man inte kör klart ett spel på en helg liksom.
Ja, men jag tror att, som vi har pratat om förut, att det är ganska många utvecklare som kommer testa det här seriekonceptet som är så guldvärt.
Ja, men det är så kul att de släpper just varje vecka också.
Ja, och det är ju väldigt bra.
Många andra episoder spel som Walking Dead och Life is Strange, de släpper ju såhär, det är ju 2 månader mellan varje episod.
Ja, alltså Life is Strange är alldeles för långt bort alltså.
Ja, men den blev dessutom försenad, episod 2.
Ja.
Den skulle kommit nu i mars, men den blir nog april på den, tror jag.
Okay.
Ja, nej, men det är kul att de har tajtat till det och kör varje vecka liksom, konstant. Mm. Så där. Det är häftigt på något sätt.
Ja, det tycker jag också. Rent spelmekaniskt då, vad tycker ni liksom om spelet?
Jag tycker att det är bra känsla i skjutmomenten och undersöka alltså det här att man kan leta i omgivningen med ficklampan då, som Mario bär med sig till exempel.
Alltså det ljudet bara ding. Alltså det är så jävla skönt.
Ja. Det är väldigt nice.
Ja, just det, för det är en gimmick då att den ena karaktären, man kan byta mellan dem hela tiden.
Ja.
Och Claire då till exempel, hon har ju vapnena och Moira har bara en ficklampa.
Mm.
Så hon kan stanna fienderna genom så här lysa på dem. Och hon kan också lysa runt i omgivningen för att hitta, som sagt, gömda så här föremål.
Hon har också en crowbar.
Ja, just det, hon har en crowbar som kan bryta upp dörrar med. Just det. Så det är lite kul att karaktärerna skiljer sig lite åt, så inte bägge liksom biffar med värsta magnum, men så springer inte bara knäppar alla.
Precis.
Utan de får samarbeta lite.
Och det funkar faktiskt relativt bra. Det är ju det är så upplagt för co-op. Det tråkiga är ju att det bara är soft co-op.
Ja, det är jävligt tråkigt faktiskt.
Det är sart.
Alltså hur tänkte de där?
Nej, jag vet inte. För de ska ju patcha in så man kan köra raid mode som också finns i spelet.
Mm.
Som är så här horde, att det kommer fiender typ som man ska klara av.
Ja.
Så det ska man kunna köra online co-op på sen, men inte kampanjen.
Men hur kul är det att köra liksom tillsammans under så lång tid? Man vill väl köra story liksom?
Ja, jag vet inte.
Jag skulle jättegärna hellre ha spelat igenom det här med någon av er liksom.
Ja, men absolut. Just när de har en sån här rolig liksom co-op-mekanik, att den ena är mer powerless än den andra och får springa runt och hjälpa och sådär liksom. Det skulle vara skitkul verkligen att turas om med det där. Men det är synd att de missar det alltså.
Fast det här med att vara passiv hela tiden, kan det inte bli lite tråkigt?
Alltså man kan ju slåss med, och hon har ju en kofot som sagt, Moira. Man kan ju slåss med den.
Mm. Men Natalia är ju... Hon har sina tegelstenar som
hon kan kasta.
Ja.
På tal om tegelstenar och det här hela alltså, spelkonceptet, det känns som de har ju lånat väldigt, väldigt mycket av The Last of Us.
Ja.
Ja.
Alltså, framförallt i Barrys partier.
Ja.
Och då är man som sagt Barry och så har man med sig en liten flicka. Det är precis som Joel och Ellie. Liksom.
Precis. Men också
att det är mycket regn och grått och sådär.
Ja, men också att du ska croucha och att hon kan känna av vart fienden är någonstans. Ja. Och du vet, hela den grejen och det här med kasta flaskor och stenar och sånt där. Ja, det känns bara lite...
Ja, det är lite The Last of Us Light.
Mm, det är det.
Mm. Men det som är coolt med den här mekaniken att liksom det är 6 månader mellan deras olika stories, det är att man kan göra saker i Claire och Moiras kapitel som påverkar när Barry kommer dit sen 6 månader senare. Så till exempel i första episoden kan man välja att använda en eldkastare eller inte.
Mm.
Ifall man använder den, då måste man förstöra en liten så här bur där det finns en så här exklusiv weapon part.
Just det.
Så då kan inte Barry plocka upp den när han kommer dit 6 månader senare, för då är den trasig.
Mm.
Ah, så när man är klar, då får man välja att inte använda den eldkastaren. Då kommer den vara kvar sen när han kommer dit. Det är ganska coolt tycker jag.
Ja, det är ganska coolt.
I så här med specifika fiender, så ifall man skjuter dem i huvudet så blir det så här köttblobbar på marken.
Just
och
det.
De ligger kvar till Barrys kampanj och exploderar när man kommer nära.
Just det.
Mm. Det är sånt, det är också. Coolt. Ja, men det är ganska häftigt faktiskt.
På tal om att skjuta fienderna i huvudet, så känns det som att man har ju copy-pastat exakt samma rörelsemönster från de tidigare Resident Evil. Mm. Alltså det är ju exakt samma rörelse typ från 4.
Det har ju varit samma sen 4:an.
Ja. Alltså det är ju,
jag menar fiendernas rörelsemönster.
Ja, ja, och det känns ju jävligt märkligt, alltså att de, ja, de inte kan göra någonting.
Men
vem
man säger, ifall det inte är trasigt så behöver det inte fixas.
Ja, men det är liksom, alla har exakt samma rörelse. De tar sig på ansiktet och så här skakar på huvudet åt vänster till höger.
Ja, det är sant, alltså det, faktiskt.
Det är liksom, man bara, alltså det där gjorde jag när jag var typ tonåring. Alltså, ja. Det känns lite märkligt faktiskt. Ja. Jag hunnit få barn sedan dess.
Ja, precis.
Men en positiv sak med, som du sa, Lilian, att den är japanskt spel.
Ja, det känns väldigt japanskt.
Ja, och det är också svårighetsgraden. Japanerna, ja, är fortfarande respekterar svårighetsgraden som jag pratat
om. Ja, det är kul, absolut.
Det gör de.
Och jag kör ju på medium och jag får absolut en utmaning. Jag dör på flera ställen och jag är supernöjd med svårighetsgraden.
Ja, men det är det som är så bra med just Revelations 1 och nu 2, att de går tillbaka till den här survival horror-genren.
Ja.
Alltså med fokus på survival, att du måste liksom vara noga med hur du liksom, hur många skott du slösar, hur många så här healing herbs du använder liksom och så vidare. Och det tycker jag är kul att de tar ett steg tillbaka till det istället för den här action-riktningen som 5:an och 6:an tog.
Ja. Ja, jag tyckte det var jättekul och jag körde på survival då, svåraste direkt. Och efter bara 40 minuter så fastnade jag på ett ställe där jag behövde köra minst 15-20 gånger. Och jag lyckades inte ändå, då var jag ganska trött och så jag gick och la mig. Men jag gick och la mig med ett leende på läpparna och bara, shit, jag har någonting att se fram emot imorgon.
Yes, jag sitter fast.
Ja, men det var typ så, alltså, det var så otroligt länge sedan jag satt fast någonstans. Så att det var bara så här, det var väldigt förfriskande faktiskt.
Ja, och, men du skrev det till mig, du bara, shit, jag har typ ingen ammo kvar, inga herbs kvar heller liksom. Vad ska jag göra? Och du var typ asglad, märkte man. Så.
Ja, nej, men det kändes verkligen det. Och sen så dagen efter när jag kom hem efter jobbet så bara klarade jag det på andra försök. Liksom. Då hade man vilat lite och sådär. Men fan vad nice.
Det är därför du kommer älska Dark Souls om en månad.
Ja, alltså jag, I can't fucking wait. Vi får inte prata mer om det.
Nej, det får vi inte.
Men annars då, liksom storymässigt, jag och John har ju, Stor John har ju bara kört episod 1. Du har börjat på 2:an, John.
Jag börjar på 2:an. Jag sitter på karaktären där som du beskrev, Victor.
Ja, just det. Men jag tycker att det är kul för alltså det, jag som har klarat 2:an, alltså det skiljer sig, det är ganska bra variation tycker jag mellan bara de här två första episoderna faktiskt.
Men du har ju tokspelat där. Du har spelat om dem hur många gånger som helst.
Ja, alltså som sagt, första gången jag klarade, jag körde också på svåraste första gången. Och det tog väl kanske 1,5-1,45 att klara både Claire's och Barrys första kampanj då. Men sen när man vet vad man ska göra, då kan man springa igenom båda på en halvtimme, alltså sammanlagt. Och det finns ju massa skit att göra i det här spelet, för man får ju så här experience points också, som man kan distribuera ut på sina karaktärer mellan kapitlerna och köpa nya skills till både sina liksom sidekicks och till sig själv.
Ja.
Och tyvärr i och för sig så det förstör ju spelet lite på ett sätt, för man kan ju bara köra om episod 1 flera gånger och få en massa experience points, så kan man köpa alla skills, sen har de resten av spelet sen, alltså i episod 2 och sen kommande 3 och 4 också.
Men vänta, det visste inte jag. Är det så?
Ja, allting hänger med.
Oj.
Även om du köper lättaste svårighetsgraden först, så får du mer i det när du kör på svårare sen.
Oj.
Ja, det var en liten miss.
Det är lite märkligt.
Samma sak, så kan du köra på lättare och bara hamstra ammo som är något helvete. Sen kör du på svårare sen, då får du behålla all den ammo du samlade när du körde på lättaste.
Men då är det ganska roligt, för då har de ju lagt in lite så här grinding i det här spelet.
Ja, men det har de gjort.
Ja, och det har de gjort även med det här
raid eller
raid mode. Ja, precis.
Absolut.
Kul.
Ja, nej, men alltså det finns mycket replay value och det uppskattar jag verkligen, eftersom det är ju som sagt en episodbudgettitel. Men det känns, jag tycker det är kul alltså.
Men känns relativt bra. Men en sak vi måste prata om, det är ju den här grejen när man kan köpa till alla karaktärer och kläder och sånt.
Det är ju tråkigt. Alltså, mycket microtransactions.
Alltså,
Det är ju främst i raid mode då.
Men alltså priserna.
Ja.
Vad kostar det att köpa Wesker till raid mode?
Ja, jag vill kunna spela som Wesker i raid mode. Jag skulle uppskatta ifall det var som det var på Revelations det förra, att man låste upp nya karaktärer.
Ja, men det är så det alltid har varit.
Genom att spela bra liksom. Men nu är det så här, vill du ha Wesker, då måste du pynta ut 23 spänn liksom.
Alltså, det finns never gonna fucking happen.
Och det finns inget sätt att spela sig till de här karaktärerna.
Nej,
det är ren,
du måste köpa. Och du kan även köpa så här bättre vapen och så här skit.
Men det komiska också är ju att dräkterna kostar mer än karaktärerna.
Ja, det är konstigt också.
Alltså det är helt vansinnigt.
Alternativa kostymer kostar mer än att köpa en helt ny karaktär.
Så ska man ha hela det här spelet då, så måste man lägga ut flera hundra spänn.
Ja, visst.
Men det är helt sjukt. Ja. Vad fan?
Och sen i raid mode kan man samla så här kristaller som gör så att ifall du dör så kan du välja att använda en sån här kristall, så får du spåna direkt där du är utan att du förlorar någonting. Sådana kristaller kan man också köpa med mikrotransaktioner.
Nej, det är inte bra. Alltså, det är beroendebeteende som gynnas.
Ja, verkligen. Så det är ju lite tråkigt med det här spelet. Mm. Och sen kan jag känna att grafiken kan vara lite så där ibland också.
Ja, alltså framesen är ju silkeslena.
Ja, det är ju 60 frames.
De är godkända av framesmannen.
Liksom. Och, ja, och det lyfter ju spelet lite såklart.
Verkligen.
Men karaktären, omgivningen och sådär, det är liksom en hybrid mellan liksom...
Claires ansikte ser ju riktigt lågupplöst ut.
Ja, jo, men det gör det verkligen.
Det var någon, vi stod och tittade på Raid Mode tillsammans och vi bara, vad är det med? Alltså,
ja.
Det var ju
hon har fått någon Zlatan-näsa som hon inte hade förut också.
Ja, lite duck lips.
Alltså, ja, det också.
Jag känner inte igen henne.
Mm.
Det var ett annat parti också i episod 1 när man kommer fram till den första typ solnedgången vid havet.
Ja.
Så ser man bara hela bakgrunden helt statisk. Det är bara ett så här åkande vatten under. Så bara, det är en helt inklippt bild.
Ja.
Jag trodde det var ett skämt.
Det jag, bara, på.
Men, jag var tvungen att ta en screenshot på det. För det var... Ja. Alltså, det var, det kändes riktigt illa alltså.
Ja. Då hoppade, måste visa sen.
Ja, alltså då verkligen så här, jag flög ur min upplevelse lite grann.
Ja.
Där kan vi sammanfatta att japanska utvecklare kan inte två saker. Det är ett, de kan inte skriva manus och västerländska karaktärer. Två, de kan inte grafik.
Nej.
Fast, ja. I vissa lägen.
Ja, i vissa lägen.
Vi får ju inte negga Hideo Kojima någonting i alla fall.
Nej, han kan ju inte grafik.
Men han är undantag som bekräftar regeln.
Men han är ju väldigt västerländsk i sin designfilosofi.
Jo, det är.
Sen var ju till och med öppna, vad heter det, Kojima Productions i Los Angeles.
Ja, det är så jävla fett.
Så ja, absolut. Ja, men för att sammanfatta det med Resident Evil, så jag tycker att efter två episoder så jag är faktiskt nöjd med det som har kommit hittills.
Mm. Är du sugen på nästa?
Ja, jag är sugen på nästa. Varje episod slutar med värsta cliffhangern.
Mm.
Och det kommer en trailer för nästa avsnitt också.
Ja.
Så ja, nej, men jag är peppad.
Kul.
Jag måste veta hur det slutar. Storun har ju också kört ett annat japanskt utvecklat spel. Som jag har ingen koll på den här serien alls. Och det är Yakuza-serien. Och det är det fjärde spel som du har kört till PlayStation 3.
Stämmer alldeles utmärkt.
Vad har du för intryck?
Intrycket är att det är en klar förbättring från 3-an.
Mm. Du spelade 3-an alltså?
Ja, jag spelade 3-an på PlayStation 3 när det kom. Mm. Och jag var... Alltså alla hyllade ju det som en Shenmue-spin-off kan man säga. Mm. Alltså det har ingenting att göra med spin-off.
Ja.
Alltså ingenting att göra med Shenmue-serien. Men den ska ha samma stämning, just att man går runt och man kan i princip göra vad som helst.
Man går runt och letar efter seglar alltså.
Nej, men du går runt och löser beefs i Yakuza-maffian.
Men lever du upp till det att få bli kallat Shenmue liksom?
Det var ju det som var problemet. När jag började spela Yakuza 3, då gick jag ju in med Shenmue-vib.
Ja.
Och när jag spelade det så förstod jag ju snabbt att det här är ju absolut ingen Shenmue-värdig värdigt spel.
Ja.
Däremot så är det extremt kul för att det är väldigt bra fighting-system. Mm-hmm. Man spelar alltså, jag vågar inte uttala hans namn exakt, Kusama Kiryu. Han är ju då kampsportare och Yakuza, före detta Yakuza-medlem.
Mm-hmm. Ja.
Och i trean då skulle han vila ut på Okinawa, men han drogs in i det igen.
Uh-huh.
Och jag följde absolut med i storyn och det var liksom häftigt det här att få höra om intrigerna inom Yakuza. Men jag tappade tråden lite för att det blev så otroligt mycket, alltså det är ju en sandlådevärld i Yakuza-spelen. Alltså 1 och 2 kan jag inte säga någonting om, jag har aldrig testat dem. Men om man håller sig till 3 ändå och sen 4 snart. Så det är en väldig sandlådevärld och du kan göra hur mycket som helst. Varenda gathörn har du då karaokeklubbar. Du slåss ju hela tiden mot folk som kommer fram och utmanar dig.
Ja,
och det har vi pratat om tidigare någon gång när jag nämnt Yakuza.
Det är bizarra.
De kommer ju fram med så här bizarra argument för att slåss.
Typ,
vi är det coolaste gänget på den här sidan av gatan. Det ska du få se nu. Och så bara, oj, och så blir det fight.
Ja. Jävla konstigt alltså.
Nej, det är
ja.
Men det här då, trots bra story att man, jag är väldigt intresserad av Japan för övrigt, så jag blev väldigt liksom förtjust att få se japanska liksom miljöer och karaktärer.
Ja.
Så tappade jag tråden och släppte det och jag sålde det till och med faktiskt.
Trean då.
Ja. Men sen då nu, förra månaden så var det ju PlayStation Plus-spelet PlayStation 3.
Ja.
Och det är tyvärr inte kvar nu, ni som lyssnar på det här nu, så jag hoppas ni skaffade det förra månaden.
Ja. Jag gjorde det i alla fall.
För 4:an då har gjort många, många förbättringar.
Mm.
Dels så har de gjort flera karaktärer att spela som.
Okay.
Och det här ger mer variation för att han Kasama Kiryu, han är otroligt hård och fåordig. Och badass-gubbar är ju alltid kul, men det blir väldigt enformigt. Så nu får man liksom några andra dårar. Dels en ung kille som är polis som är fruktansvärt, han ser ut som att han är 12.
Okay.
han är sjukt ung.
Ja.
Och sen har han en superbiff. som bara är stenhård och kör mycket kast.
Men det är ju så här väldigt tydligt att alla deras story, det är liksom samma saker, eller är det en röd tråd, eller anar man att det kommer knytas ihop i slutet, eller?
Jag är ungefär 4 timmar in och jag kan säga att det märks att det finns en röd tråd, men den har inte visat sig helt.
Okej, så än så länge känns det som att de nästan gör sin egen sak.
Precis.
Okay.
Så man får spela separata kapitel.
Mm. Okay.
Men de nämns.
Men funkar det?
Det funkar jättebra.
Mm.
Det som är kul är ju, alltså det är en väldig blandning som vi pratar om i Resident Evil, att det här med humor och dåligt manus, att det är väldigt plumpt och det är en väldigt brutal fighting. Alltså det är, du kan göra curb stomps alltså när, du när, som vi sa, de här gängen som kan komma fram och utmana en. Det kan ju vara 4 losers liksom, så här lite kraftiga killar som bara
och man bara dödar dem liksom.
Ja, men alltså du vet att du sparkar in huvudet på dem och man ser liksom blodet på näsan och det är slow motion och liksom, och man bara Jesus Christ. Det här skulle aldrig flyga i västvärlden liksom.
Men hur funkar det här med liksom med de andra karaktärerna som inte är fighters?
Jo, alla är fighters.
Alla är fighters?
Ja, fast man olika stil.
Vadå, man kan gå ut som en polis och bara spöa random folk på gatan och sparka in skallen på dem? Va? Okej.
Okay. Ja, in Japan.
Ja, verkligen.
Jo, men grejen är att de har olika fightingstilar. Så det är det som är... Jag har tränat kampsport själv väldigt mycket.
Mm.
Och jag är väldigt förtjust när man får se skillnaden mellan olika personer som fightas.
Ja, det är roligt.
Och det är väldigt stor skillnad på alla fightingtekniker. Och som sagt, de här fightsekvenserna då, de här brutala avsluten man kan göra, är otroligt kul, för du kan plocka upp i princip vad som helst i världen och slåss med. Det blir liksom en riktig lekstuga fightingmässigt. Du kan liksom ta upp en cykel och veva på en i huvudet och sen droppkickar du en och sen hoppar upp mot en och tar ett kast och kastar ner i backen.
Jävlar.
Och sen det är en otroligt rolig fightingmekanik.
Det låter nästan som lite det där spelet du hade på Dreamcast back in the day, när man kunde ta upp vad som helst och slåss med, typ. Man tog sig en shish kebab och började veva med liksom. Ja, det var helt sjukt.
Med en kraftig brasklapp så säger jag att det är Virtual Cop. Den heter Dynamite Cop också.
Ingen koll på vad det är för någonting.
Ja, Dynamite. Vi chansar på Dynamite Cop eller Virtual Cop.
Ja.
Men det är samma princip där, att du kan plocka upp hela inredningen, var du än är.
Mm. Coolt.
Men sen också är det ju lite, tyvärr lite sexism i spelet.
Ja, okej. Okay.
Japanerna har ju lite märkligt för sig det här med...
Men det märkte man bara alltså, i Resident Evil Revelations 2 nu. Liksom, ja, med de här korta, Moiras jävla korta typ kjol eller vad fan är hon på sig?
Ja, precis.
Alltså, det är bara så, det är så onödigt.
Just med, som sagt, dräkterna man kunde köpa var ju så här, typ hotpants där röven hänger ut. Liksom, och så,
ja, men vad fan?
Och cowboyhatt och så här, höga stövlar. Ja.
Och Dead or Live-spel ska vi inte komma in på. Liksom.
Nej.
Alltså, de japanska utvecklare har väldigt bizarra...
Men de har en helt annan syn än, och det är ju ett väldigt hett ämne det här liksom.
Ja, exakt. Men det är samma sak i Yakuza då alltså.
Ja, tyvärr, man kan då leda en hostessklubb som i princip är prostituerade fast utan sex.
Okay.
Det är en hel grej i Japan att man kan ha en hostess för en kväll som då sitter bara och konverserar. Man kan säga att de är en nutida geishor. Att de är mästare på konversationer och att de är väldigt trevliga och skrattar mycket och
fake laughter också.
Ja, mycket fake laughter. Men de gör det trovärdigt då.
Okay.
Man ska känna sig älskad på riktigt.
Okay. Ja.
Men då i alla fall så får man leda en sån här hostessklubbbar.
Men kan man göra det med alla karaktärer?
Nej, det är en karaktär
som har det. Jag tänkte inte polisen har värsta.
Ja, nej.
Gud, vad fel. Ja.
Nej, precis. Alla karaktärerna har egna storylines och egna platser de är på.
Okej. Okay.
Men den här hostessbaren då som den här gubbarna har är, ja, det är... Man kan ju pimpa brudarna, man kan liksom... Man kan göra stället sexigare. Alltså det är väldigt, väldigt osmakligt. Om man ser det ur genusperspektiv.
Ja.
Vad tråkigt.
Jag förstår.
Och det är lite förlegat.
Mm.
Men om man bortser från det så tycker jag faktiskt att Yakuza 4 är en förbättring just med, speciellt med karaktärerna, att det finns många fler att välja på.
Ja.
Och att de har så olika fightingstilar. Och att storyn fortfarande är bra. Alltså det är ju otroliga cutscenes.
Okay.
De är liksom, det är Metal Gear Solid 4 nivå på det.
Oh, jävlar.
Det kan vara liksom, du kan lägga ifrån kontrollen en kvart ibland.
Jaha, häftigt. För jag pratade lite med Liljan om det här. Han laddade ner det och tänkte att det här ska jag köra.
Mm.
Och du sa ju att cutscenesen var väl cool, eller hur?
Ja, alltså jag spelade ju liksom, jag och brorsan bara, men nu ska vi starta upp där och bara ge en chans och se vad det är frågan om liksom.
Ja.
Och vi startade upp det och introscenen var så här, wow, okej, okay, är det här... Är det så här det ser ut? Så okej. Okay. Och sen så efter att jag sett den så var också så här, men nu är jag pepp liksom. Och så ska man bara spela och då bara, Oj. Alltså då, det var verkligen cutscenesen. Det var ungefär som att när man körde PlayStation 1 liksom, cutscenen var skitsnygg, så när du började spela så var det stora pixelklumpar. Inte riktigt så illa är det, men det var verkligen så här okej. Och så går du runt och just det här att det pratbubblar hela tiden, att det är bara textbaserat. Och jag är så otroligt ovan vid det, för jag har inte spelat typ i princip några japanska RPG:er eller liknande, så att det är så långt ifrån vad jag är van vid. Jag är alltid van vid att ha en röst på min karaktär och liksom följa cutscenes och så här och fortsätta så.
Precis, men det blir inte ganska jobbigt för dig då, Storjon, att gå från Dragon Age där allting är voice acting till att gå till bara textbaserat?
Absolut, och det känns ju tydligt att det är föråldrat. Mm. Alltså de måste gå vidare. I Yakuza 5 så måste de ha voice på allt.
Pratar
de
engelska?
Nej, japanska bara.
Japanska,
ja. Och det hade inte jag några som helst problem med.
Nej.
Ja.
Det var häftigt.
Det var riktigt coolt.
Men jag tänkte i fall var något sånt att det är så mycket prat som orkar inte spela in liksom allt.
Ja, men grejen är alltså, det är så mycket människor. Det är som myllrande Tokyo man är inne i. Det är en fake stadsdel de har gjort. Som man hängs, det är nästan allt utspelas där. Och det blir svårt att voice allt. För de är så många gubbar. Du kan prata med i princip alla.
Det är det de har byggt på, att det är mycket, många karaktärer som du kan prata med, och det är därför de inte har.
Precis.
Och har de någonting att säga då, så inte är som Zelda så vad fint väder är liksom.
Nej, det är mycket nonsens. Men också jag förstår vad de försöker göra, och det är samma sak som Shenmue gjorde, men fast de gjorde det bra. Shenmue. Det var ju det här att du kunde prata med alla, och då hade de ju voice. Och du kände som att du var i en stadsdel som levde, att det var personer du kunde gå fram och prata med vem som helst. Så jag förstår det, men det måste göras bättre, för det är att ha massa personer med massa textrutor, det är bara störande.
Det var väl ett tag sedan också som det här spelet släpptes. Det var ganska gammalt, är inte det?
Jag skulle tro att det är 2-3 år gammalt.
Kommer nästa del nästa år då?
Ja, och Yakuza 6 är redan planerad.
Oj, så
alltså den här serien är enorm i Japan. I västvärlden har den aldrig slagit, just för att dels att de aldrig har översatt det. Och sen att
jättekulturskillnader kanske.
Jättekulturskillnad och som sagt här, genusperspektivet i spelet, om det skulle komma upp till den allmänna pressen, så tror jag det skulle bli slaktat liksom.
Ja, troligtvis.
Och sen att det är väldigt våldsamt i sin bizarrhet. Alltså, för det är ju inte liksom katana svärd att hugga huvudet av någon, utan det är de här märkliga grejerna, att slå någon in mot en vägg. Så liksom blir det väldigt brutalt och i slow motion, men det är ändå inte våldsamt spelet.
Nej.
Konstigt bizarrt sätt.
Men ja, det känns som att det här spelet är otroligt nischat. Alltså, du verkar tycka om det, men du älskar ju som sagt Japan, du tränar kampsport själv och du gillar Shenmue liksom, så det är väl en så här match made in heaven för dig nästan.
Precis, och den beskrivningen du precis gav är någon av de tre måste du gilla för att gilla det här spelet.
Målgruppen bara krymper liksom.
Och det var därför jag blev så förvånad, Lilian, när du sa att du laddade ner det. Och jag bara kände att det här kommer inte klaffa på honom.
Nej, alltså jag ska ge det en till chansen vid tillfälle. Och kanske till och med femman också. Men vi får se.
Ja, men det var kul att höra dina intryck från det här, eftersom man inte kan någonting om det här, liksom.
Nej, det är en så himla spelserie långt ifrån, alltså, vad man är van vid.
Men vad säger ni, boys? Ska vi dra igång det här nya segmentet vi pratade om förra veckan?
Ja, det är ju nämligen så att vi ska introducera det här nya segmentet som heter Jag har aldrig spelat.
Yes.
Och det är precis vad vi ska göra nu.
Absolut. Woo. Nu är det dags för Jag har aldrig spelat.
Ja, den där lilla jingen ni precis hörde kommer att signalera när det är dags för Jag har aldrig spelat. Och idag är det faktiskt den första utmaningen.
Yes.
Och innan vi började spela in idag så singlade vi slant lite fint för att ta reda på vem som blir den första som blir utmanad.
Ja, eller tipsad.
Eller tipsad helt enkelt. Ja. Mm. Och det blev jag.
Ja.
Och det blir du, Viktor.
Det är jag som ska ge dig ett spel. Och då har jag valt... Da-da-da-da. Symphony of the Night.
Wow!
Castlevania-spelet.
Grymt!
Som jag verkligen vill att du ska spela. Det släpptes ju 1997 och satte ju liksom starten för de här nya Castlevania-spelen som kom mycket till Game Boy Advance och Nintendos bärbara konsoler. Och det är ju bland mina favoritspel.
Ja.
De här spelen som brukar refereras till som Metroidvania-spel.
Ja.
Och jag tror även att det kan vara en genre som du kommer tycka om.
Ja, det tror jag definitivt. Släpptes inte det även till Xbox 360?
Nej, det gjorde inte. Jo, det gjorde visst det. Du har helt rätt på Xbox Live Arcade.
Ja. Och där körde jag det lite grann faktiskt. Så jag har smygspelat det lite.
Just det. Det släpptes ju även till... de gjorde en remake av Rondo of Blood som heter Dracula X till PSP. Och i det spelet så ingick också Symphony of the Night.
Coolt, det finns lite här och var.
Exakt, så jag rekommenderar nästan att du köper det, så får du två spel till priset av ett.
Grymt.
Nej, men jag hoppas att du kommer gilla den här genren, för ja, jag känner någonstans att du skulle kunna vara med mig i min liksom lilla Metroidvania
klubb.
Ja, klubb liksom. Ja, men ja. Precis. Ja, vad coolt. Så jag hoppas att du verkligen kommer tycka om det.
Seghopps Metroidvania klubb.
Exakt, för, för det är ett spel som både du och jag, som jag visade dig för några veckor sedan, som heter Axiom Verge, ja. Som kommer snart.
Alltså det ser ju så jävla på det
yes.
ut alltså.
Och det är också lite Metroidvania-aktigt, så jag tänkte ja. Att Symphony of the Night skulle vara perfekt ifall du liksom spelade innan Axiom Verge. Gud, så du hinner komma in i det här tänket.
Det ska bli mycket, mycket spännande utmaning.
Ja, tyvärr är det inga trophies i Symphony of the Night, men du kanske klarar det ändå.
Ja, jag tror jag klarar mig. Mm. Faktiskt.
Ja, det ska bli kul att höra vad du tycker om det här. Ja.
Riktigt kul utmaning.
Mm. På tal om trophies faktiskt, det är rätt roligt med den här nya PlayStation firmware-uppdateringen som kommer till PS4.
Ja, just det.
2.50, där man faktiskt äntligen kommer kunna ta bort de här trophiesarna, eller de spelen man aldrig har tagit trophies med 0%.
Ja, just det, du är väldigt noggrann med det.
Ja, eller inte jättenoggrann med det, men jag tycker det är så himla irriterande när man sitter och kollar igenom sin collection där, så bara ser man det här typ så här FIFA 09 som man typ spelat en gång liksom, eller något sånt, så bara bort med skiten. Ja. Så kommer man kunna ta bort det.
Ja, yep. Precis.
Och du kommer även kunna sortera dina trophies efter datum du har tagit i dem, eller tagit dem, och exklusivitet och såna här saker. Mm. Sen kommer den ju även, när du tar en trophy nu i fortsättningen också, du kommer kunna spela upp den videon igen när du tog det. Ja, just det. I ögonblicket.
Jag sparar när du en tog... liten video ja. Precis när man tar den.
Ja. Yes, ja. Så det kommer du kunna återuppleva också. Och det är ganska roligt.
Det kan ju vara ganska roliga situationer.
Ja,
alltså, faktiskt.
Definitivt.
Plus att trophies ska tydligen synkas i bakgrunden nu äntligen också. Som det alltid har gjort på Xbox.
Alltså att det har tagit så många år för Sony att fixa det här.
Ja, nej, men det är skönt att de äntligen gör det.
Ja,
verkligen. Sen en annan sak som många verkar ha sett fram emot, jag bryr mig inte jättemycket om, det är det att man ska kunna mappa om varenda knapp på hela kontrollen i liksom PlayStation OS-et.
Just det.
Så att ifall du vill ha cirkel på X-knappen så kan du göra det liksom, så gäller det för alla spel sen.
Det är en mycket märklig funktion, men jag kan förstå att vissa, kanske till och med så här fightingspelskillar, kan tycka det är kul.
Ja, men verkligen. Eller också. Mm. Mm. Men just det som många har sagt är att i Japan så är ju alltid X och cirkel tvärtom.
Ja.
Så det är nog många som kommer byta plats på dem.
Det är en ganska rolig sak att du säger, för jag minns faktiskt första gången jag spelade Metal Gear 1.
Ja, det
och så
till
bara,
exempel,
när man skulle gå fram i menyn så bara, men... jag vill starta ett nytt spel, så hoppar jag ur, så bara, nej, men jag vill starta ett nytt spel, så bara
Ja, så det kommer man kunna göra, och det är ju ganska ballt.
Ja.
Men den stora stora grejen med den här nya uppdateringen, det är att de ska lägga in den här suspend and resume funktionen
som de pratade om och gjorde reklam för även innan PS5.
Exakt, det var en av liksom grejerna som folk verkligen bara, oj shit vad häftigt liksom. Och det är att du kan, när du sitter och spelar, kan du bara stänga av konsolen, så går den in i liksom så här rest mode. Mm. Och sen när du sätter på den igen, så är det exakt där du var i spelet och allting liksom.
Undrar hur snabbt det kommer gå att boota upp det.
Ja.
Jag vet inte. Jag är lite skeptisk.
Jag hoppas att det går snabbt.
Jag hoppas att det funkar smooth. Liksom.
Mm, ja, men det är samma funktion som finns på alla bärbara konsoler. Liksom.
Ja.
Att man bara kan lägga ner den i ryggen och sen ta upp den igen och fortsätta exakt där man var.
Det gillar jag.
Så det ska bli ballt. Hoppas det funkar bra.
Verkligen.
Ja. Ja, och sen imorgon, alltså, när ni hör den här podcasten, på onsdag så släpps ju Hotline Miami 2.
Alltså...
och det är chock, utannonserades nästan så här release-datum. Bara för någon vecka sedan. Så det ska bli jävligt kul alltså.
Ja,
alltså det finns nog inget spel jag ser fram emot så mycket den närmsta månaden som det spelet.
Nej,
det är sånt otroligt kul spel att bara ha kul med. Mm. Alltså bara experimentera, spela om, grinda, nöta och så bara få de där perfekta banorna. Alltså det är
och
så kul.
Och musiken också.
Ja, och musiken har vi pratat om så många gånger tidigare. Oh. Alltså, wow.
Musiken har redan läckt och jag har faktiskt valt att inte lyssna på den.
Nej, inte jag heller. Jag har inte läckt.
Nej, jag vill inte heller lyssna på den i förväg. Oh.
Men det måste ha att göra med att jag såg att många som hade förbeställt spelet, de har ju fått hem sina LP-skivor med soundtracket. Det är väl de som har rippat och lagt upp på nätet säkert. Men Storjon, jag vet att din spelhorisont, alltså du har ju inte så mycket som kommer nu framöver, va?
Det är lite tumbleweed som rullar framför mig, men för jag är ju en av de få här i det här gänget som inte är på Bloodborne och Dark Souls tåget.
Ja.
Min närmsta spelköp är nog...
inte ens Witcher, eller?
Witcher är inte riktigt på min horisont. Jag var besviken på Witcher 1 och 2, så jag väntar på recensionerna och på att du ska skaffa det, Victor.
Ja, det kommer jag göra. Jag har inte kört något tidigare spel.
Nej. Men du är lite småsugen på
det. Så det är precis tvärtom. Då. Du har kört 1 och 2 och kommer inte köpa. Mm. Jag har inte kört något och kommer köpa.
Mitt nästa storspel är Batman Arkham Knight.
Oj, det är juni alltså.
Ja, det är
juni, så jag har då bara Hotline Miami 2.
Grinda sönder.
Ja, men jag kommer grinda sönder det hårt.
Ja.
Apropå grinda sönder, så jag har faktiskt börjat ta Platinum i Hotline Miami 1.
Oj.
Grymt.
Och även Dragon Age Inquisition.
Ja. Alltså det låter ju bara för jävla sjukt.
Alltså det är matigt kan jag säga. Ja. Och jag är faktiskt snart i mål. Så
man märker att Storion inte har så mycket att spela när han till och med börjar liksom trophy-hora runt. Liksom. Ja. Det är inte likt dig.
Nej, det är inte likt mig. Men jag blev inspirerad av dig, Jonathan, din strävan där. Och
vilket jag
är. Ja. Och jag älskade ju verkligen. Och det var ju mitt Game of the Year, Dragon Age Inquisition. Ja. Mm. Det var kul att komma tillbaka till det. Så jag är snart i mål där.
Och det är det som är så kul med... Alltså, jag tycker att det kan gå till överdrift med trophies också. Att man liksom kanske spelar spel bara för sakens skull. Ja. Men det har jag ju slutat med såklart. Men de här spelen man verkligen, verkligen älskar. Varför skulle man inte vilja låsa upp allt i dem? Liksom?
Ja, men precis.
Det är jättekul.
Jo, det
blir som mer spelvärde.
Och på tal om Game of the Year där med Dragon Age. Nu på GDC utannonserar de deras Game of the Year. Ja. Som varit Shadows of Mordor. Jävligt konstigt alltså.
Jävligt udda.
Nej, det måste jag säga. När jag såg listan av de tidigare vinnarna. Liksom Uncharted 2, Shadow of the Colossus, Half-Life 2, Knights of the Old Republic. Liksom,
och så kommer Sagan Ringen. Liksom.
Ja. Och så Shadow of Mordor. Alltså.
Ja, jättekonstigt.
Alltså. Helt okej spel var det faktiskt. Men nej, väldigt märkligt att
hur kommer det sig då?
Jag vet inte.
Speglar ju spelåret. Alltså det var ju mitt emellanår.
Ja, men verkligen.
Ja, det gör det ju för sig.
Och det var ändå en unik titel på något sätt. Det var ingen remaster som alla andra spel som kom typ.
Nej.
Så men det
det fick väl lite positivt faktiskt.
Ja, det fick bra kritik, men det var ju liksom om man generaliserar så fick det ett snitt 8. Mm. Typ. Och ett 8 spel ska ju inte bli Game of the Year.
Nej, det
ska ju komma 10 spel under året. Ja. Det kommer ju inga.
Men det spelet känner mycket på det Nemesis-systemet. Jag kan tänka mig att många liksom praisade det för just att det tillförde någonting nytt till genren i varje fall.
Ja. Precis.
Och det var ju ett bra spel liksom. Men inte Game of the Year kanske.
Det är nog många utvecklare som kommit efter det också.
Men Lilian, du körde nog iOS-spel nu som du visade här innan också.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Det är ju väldigt, väldigt sällan som man faktiskt spelar på sin kära lilla telefon eller iPad. Men det finns ett spel som heter Altus Adventure som gjordes reklam för i App Store förra veckan tror jag det var till och med. Och det är varför jag kikade på det, varför det var såna editors pick såklart. Och när jag kollade då vad stora tidningar hade skrivit om det, så hade det fått otroligt bra kritik där. Så att jag spanade in det bara, och det är egentligen ett väldigt simpelt side-scroller också. Du är en liten snowboardåkare som åker längst ner en backe och hoppar över och gör tricks och får liksom utmaningar. Så att du kör alltid liksom samma berg, fast berget förändras hela tiden beroende på när du kommer upp in eller låser upp de här levelserna kan man väl säga, eller de här grejer du ska göra.
Alltså, när du visade det innan här, jag tyckte det i grafiska stilen så påminner det jättemycket om ett spel som släpptes förra veckan som jag tycker att du borde kolla in. För du är ju gammal skaterboy.
Ja, du menar Olli Olli.
Precis, tvåan släpptes ju där förra veckan.
Ja, nej, men det är ju lite i den stilen kanske, fast väldigt artistiskt och det är väldigt så här fin musik. Jag tror även isländska bandet Sigur Rós gjorde musik till trailern för det, så att det har fått liksom en rejäl uppsving. Så
lite
där.
Snowboardspel,
till det här Altus Adventure. Men Olli Olli har jag faktiskt, jag har inte spelat ettan och inte tvåan
heller. Nej, det har inte heller gjort. Jag funderar på att skaffa tvåan, för jag tittade lite idag, jag tyckte det såg jävligt kul ut. Det är lite så här Hotline Miami stuk, att man bara sitter och liksom nöter replayar liksom och så här, ska sätta allting perfekt.
Precis.
Jag tycker det känns ganska kul, och det är ju gratis på PlayStation Plus direkt, så
varför
inte? Kommer du skaffa det faktiskt.
Jag tror att det är dags att runda av. Jag ska njuta av Symphony of the Night fram tills nästa vecka, och då är det min tur att utmana någon av er.
Just det, shit, svetten rinner.
Ja.
Så in och följ oss på sociala medier som vanligt, Facebook, Instagram och Twitter.
Jajamän.
Ni får ha det bra allihopa.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.